Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Det här är Folkbladets poddradio Vidar möter med mig, Vidar Andersson. Jag är chefredaktör på Folkbladet och jag är också ansvarig för Folkbladets ledarsida som skrivs utifrån en oberoende socialdemokratisk hållning. Så i den här poddradion kommer jag att möta politiska personer av olika slag och vi ska ha ganska så korta och hoppas jag rappa samtal om stora och små samhällsfrågor. Varmt välkommen till Vidar möter. Sverker Wadstein, välkommen till Vidar möter.
Tack så jättemycket.
Fast egentligen är det du som borde säga välkommen.
Du är varmt välkommen till Hotellgatan 5 i Norrköping som ju är min lokal och mottagning där jag träffar människor för samtal dagligen.
Det är en väldigt fin och trevlig ombonad miljö här.
Det är fantastiskt att ha ett hus som är från 1850-talet och se ut över Norrköpings mest välskötta park, Karl Johansparken. Så att, och här har jag funnits nu i det är över 10 år faktiskt. Så jag trivs väldigt bra här.
Det finns många anledningar till att vilja prata med dig, Sverker. Men den drivande orsaken till min fråga och få samtala med dig en stund i podden här, det var den bok som du släppte för ett år sedan som heter Konsten att vara vuxen.
Stämmer.
Och jag var med när du släppte den där boken och jag köpte ett ex faktiskt och får säga den väldigt bra. Det är ju en självhjälpsbok får man säga. Jag ser att du ler lite här.
Ja, men det är ju det. Det är ju en självhjälpsbok och den är ju inte den första och enda självhjälpsboken.
Nej, absolut inte. Men det här var ju inte så här. Jag har ju läst en hel del sådana. Man försöker alltid hitta en snabb väg. Ja. Man säger. Det är ju mycket det med självhjälp och man känner igen sig ofta.
Ja.
Men ibland är det för glättigt eller ibland är det något annat. Men det här kändes väldigt begripligt och väldigt realistiskt.
Mm.
Och också arbetsbart på något sätt.
Det finns så många perspektiv på det som jag beskriver i den här boken. För det är ju en självhjälpsbok. Handlar om relationer, människor emellan, personliga relationer, arbetsrelationer och ledarskap. Men det som är teorin i boken går också att överföra på ett samhällsperspektiv. Och det är just det perspektivet som vi ju sitter här och ska lyfta idag.
Ja, precis. För du är ju ovanligt väl sammansatt också för att röra dig på alla olika nivåer här, skulle jag vilja säga. Men dels du är samtalsterapeut, utbildad i transaktionsanalys, i KBT. Men du har också varit pastor i Missionsförbundet.
Så är det.
Och du har varit i politiken, var oppositionsråd för dåvarande Folkpartiet, nu Liberalerna här i Norrköping.
Just det.
Och mycket annat, i grunden fordonsmekaniker.
Ja, till och med det. Det tycker jag. Den är jag stolt över.
Ja, det förstår jag. Ja, men alltså, du har alla de här olika infallsvinklarna med dig. Och ska vi börja kanske i det stora samhällsdrama då, som omsluter oss alla, hela världen mer eller mindre. Nämligen det nya viruset som mer eller mindre har lamslagit.
Ja, det är ju det är liksom något helt nytt för alla oss människor. Att så oförväntat på något sätt. Att en hel värld kan lamslås och stänga ner på det här sättet som har skett.
Ja. Och i din bok, i din teori där, så talar du om en dramatriangel.
Ja, precis. Karpmans dramatriangel är det. Och den är inte någon ny och det är inte mitt påfund utan den har funnits i dryga 50 år. Men det har inte funnits någon lättillgänglig bok på svenska tidigare om den här teorin. Och för att berätta lite grann om den så om man börjar i den änden att prata om drama i den fiktiva världen. Filmer, litteratur, skönlitteratur. Så är alla draman uppbyggda på samma sätt. Det behövs alltid tre stycken karaktärer för att det ska bli ett drama. Det behövs en förövare, boven i dramat. Det behövs någon som drabbas av den ondskan, ett offer. Och så behövs det en räddare eller en hjälte som ser till att ordna till de här sakerna. Mm. Och i den fiktiva världen så är det väldigt tydligt att det är någon som är mer ond och någon som är mer god. Och det är någon som är en stackare. Och vi tittar på filmen eller läser boken färdigt för att liksom veta vem är mördaren. Och när mördaren väl är gripen, ja, då finns det någon form av upprättelse för och rättvisa är skipad. Liksom.
Mm.
Tydligt, klart, svartvitt. Och det här är ju underhållande att titta på, det är därför som vi gör det. Men i den verkliga världen så finns det inte skurkar och hjältar och offer på samma sätt. Det är mycket mer komplicerat. Men det är som att vi människor har en inneboende längtan till de här förenklingarna.
Mm.
Och min känsla är att ju mer komplex som vår tillvaro blir, desto större blir längtan efter de här förenklingarna.
Mm.
Och det är det som tar sig uttryck i att man behöver hitta en förövare, vilket nu faktiskt blir ganska svårt.
I coronan menar du?
I coronan, ja. Vi famlar lite grann.
Offret kan man ju se, alltså de som blir svårt sjuka och dör.
Ja, verkligen.
Alla miljoner som blir arbetslösa.
Absolut. Och, ja,
det är ganska lätt att
ja,
se.
Ja, det är det.
Ja. Men förövaren, vem ska vi skylla på för att kunna begripa detta?
Ja, men då har vi ju tydliga mönster i att det är ju de som har ansvar, och det är ju framförallt regeringen eller Stefan Löfven då som man kan skylla på, eller någon minister. Och det som präglar ett drama enligt dramatriangeln är att man alltid behöver leta efter någon som är skyldig, någon skurk i dramat. Och mest jag väntade på dig idag i det här samtalet så tittade jag i mobilen och läste en debattartikel som Jimmy Åkesson har skrivit i Expressen med rubriken Shekarabi, alltså ministern. Shekarabi sviker tusentals i regeringens jätteblåsning. Vad säger du till alla du lurat? Undrar nämnde Åkesson. Och det är det här som blir så tröttsamt i att regeringen blåser människor, alltså de luras. Och sen så avslutas artikeln med att Åkesson skriver: Sverigedemokraterna sviker inte samhällsbärarna och ställer upp på den goda sidan.
Mm.
Och det här är ju inte unikt för den här partiledaren, utan det låter ju precis likadant ifrån andra håll. Och det är den här svartvita förenklingen som gör att vi inte kommer någonstans i samtalet. Utan man ska bara hitta vem som är ond och vem som är elak och förstärka hur synd det är om de stackars offren som drabbas av denna ondska. Men själv är man den gode och hjälten och räddaren.
Men hur effektiv är den där samtalsformen egentligen? Är det någon som tror på det där? Alltså utöver de innersta gängen eller...
Jag tror att vi kan bli ganska trötta på det här utifrån att alla skäller på alla hela tiden och att försöka sätta dit varandra. Och mycket i massmedia och journalistiken går ju också ut på det. När många intervjuar en makthavare så handlar det om att nu får vi se om vi kan få honom eller henne på fall att sätta dit det hela. Liksom. Så att makthavaren hela tiden behöver gå i försvar eller inte kunna svara ärligt på frågan. Tänk om vi kunde ha ett samtal där man kan säga att ja, det där vet vi inte riktigt hur vi ska göra med. Men vi jobbar på det, eller att kunna vara ärlig. Jag såg den här dokumentären som finns på SVT Play nu med Tage Erlander.
Ja, jag har inte sett den än.
Nej. Men den klassiska frågan där om bostadskön som finns med när de tre orna ställer honom mot väggen. Hur gör ett ungt par som vill ha en lägenhet? Ja, de får ställa sig i bostadskön.
60-tal vi talar om.
Ja, 60-tal. Ja. Och då säger Orup där att ja, men då får de ju vänta i 10 år.
Mm.
Men det som jag tycker är så bra med det där svaret är att det är ärligt. För han säger samtidigt att om de inte kan tänka sig att bo i någon av förorterna, ja, då får de ställa sig i bostadskön.
Mm.
Och det här blev ju ett ramaskri, och det är ju en klassiker. Men det är ju faktiskt ett ärligt svar att ja, just då har de inte lyckats med bostadsproblemen då på 60-talet. Mm. Idag så skulle ju en politiker, alltså vi har ju nått så långt så att politiker svarar nästan aldrig på frågorna som ställs. Och då blir det ju sällan något samtal.
Mm. Man kan säga att Erlanders svar också, givet hans personlighet också, var en annan tid, men att det var de mer positiva delarna av den funktionella enpartistat som rådde dock. Ja, alltså, det fanns ingen opposition, eller?
Nej, inte riktigt.
Nej. Och de politiska journalisterna hade precis vaknat bara.
Ja.
Jag tänker mig, alltså det här med, jag är helt inne på din linje där, så att säga, att det politiska samtalet skulle kunna utvecklas otroligt mycket om man kunde lämna den här dramatriangeln.
Mm.
Men jag tänker nu här i coronatiden då, så manar man ju på, framförallt från regeringshåll, alltså att alla 8 partier har visat stor vilja och visat stor ambition. Alltså man tackar dem, och då ser jag hur oppositionsledarna gnisslar tänder.
Ja, visst.
Ja, för det politiska spelet pågår ju hela tiden, fast på olika sätt.
Ja. Så att, men jag ser ju att det finns en styrka i den när det faktiskt är kris, och nu är det ju väldigt allvarlig kris som vi inte vet någonting om. Så att det finns ju någonting gott i det svenska, och när det verkligen gäller så kommer vi till sans på något sätt. Tänk om det skulle kunna fortsätta råda i vårt samtalsklimat.
Mm. Vad tror du oddsen är på det då?
Jag tror inte de är så goda, för att det handlar ju om att få genomslag, och genom att uttrycka sig burdust, uttrycka sig kategoriskt, att måla den andra som dum eller korkad, det ger ändå genomslag på något sätt.
Mm.
Men det svåra blir ju när man själv då kanske som oppositionspolitiker får ansvar som man ska leva upp till när man har skylt att hela sjukvårdskrisen är regeringens fel och så vidare. Sen står man där själv med ansvaret. Mm. Det blir inte så enkelt.
Nej, och båda rollerna har sin tjusning. Jag minns Thomas Östros som en människa och politiker som jag gillar mycket. Och när Socialdemokraterna förlorade valet här nu till Alliansen, var det
06.
Så blev Östros någon form av oppositionsledare för den ekonomiska politiken.
Ja, just det.
Och jag såg hur han vantrivdes. Det var fruktansvärt. För enda gången han fick 15 sekunder i rapporter Aktuellt, då var hans uppdrag att säga för lite, för sent, för...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Ja. Annars var det ingen som ville lyssna på. Och han var ju inte alls en sån. Han var en samarbetsman och ville göra politik. Och han försvann ju snabbt vidare till andra arbeten.
Ja, precis.
Men ändå, en hemsk roll det också.
Nej, men det var det jag tyckte när jag var i politiken också. Jag var ju också oppositionspolitiker. Men i den kommunala kulturen som vi hade då, så var det, trots att det var Socialdemokraterna som styrde själva i stort sett med lite stöd av vänstern, så kunde man vara med och påverka. Genom att vara saklig, genom att bygga goda relationer.
Mm.
Så att jag tror att det finns förutsättningar. Jag tänker nästan att jag skulle inte bli förvånad, kanske inte till nästa val, men till valet 2026, att det finns ett helt nytt parti. Mm. Alltså typ Junilistan som...
Sverkers parti?
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. Det är inte min väg. Nej, men alltså någon som faktiskt gör någonting annat Och kliver ur det här dramat i att prata om de andra partierna som skurkar, som vill luras, som vill någonting annat än vad de egentligen säger. Jag tror att det finns förutsättningar för det.
Du, det första jag läste av dig, det var inte en bok.
Nej.
Nej, utan det var en artikel du skrev i Aftonbladet för 10 år sedan.
Ja, det blir
snart,
det nu.
Snart,
ja.
I höst. Och du skrev den alldeles strax efteråt att Sverigedemokraterna hade kommit in i riksdagen för första gången, vilket ju skedde 2010, eller hur?
Så var det. Ja. Jag blev ombedd av Aftonbladet att skriva en artikel, och inte utifrån någon politisk bakgrund, utan utifrån det här att jag jobbar med relationer och träffar människor till samtal. För att jag blev upprörd över hur de här nya riksdagsledamöterna blev behandlade av de andra, utifrån att man inte hälsade på dem. Man reste sig när de kom och skulle fika i riksdagens fikarum. Och så. Och då beter man sig ju på ett... Det är ju nästan att mobba människor. Och då skrev jag bland annat så här att... citat från den här artikeln då, från 24 september 2010... Att öppet visa förakt för en annan människa leder till just det som man vill bekämpa. Och så skriver jag så här också, att om inte våra valda politiker från höger till vänster ändrar attityd, så är risken överhängande att vi i nästa val har ett dubbelt så stort sverigedemokratiskt parti. Och där fick jag ju helt fel.
Ja.
De blev mer än dubbelt så stora.
Ja.
Och jag är ingen politisk analytiker, men jag tror att en del av svaret är just det här föraktfulla sättet i att idiotförklara människor, i att hela tiden prata om människor som med onda avsikter, som en del i, det blir som ett tonårstrots liksom, att reagera emot, istället för att faktiskt sakligt argumentera för, ja, men jag tror inte på den här politiken, eller det där stämmer inte riktigt.
Nej, det där, alltså, det ligger väldigt mycket i det, tror jag. Och vad jag funderar över, och jag skulle vilja fråga dig om det, är att jag känner ju många politiker, olika partier och sådär, och väldigt få är några dumskallar.
Ja, utan, så är det ju.
Bra sorterade liksom, och förstår så här enkla psykologiska fundamenta egentligen, så att säga, att om man beter sig så här så kan det få de här reaktionerna, men ändå bara fortsätter det. Varför det?
Ja, men det finns något grupppsykologiskt i det här, tror jag, där man är tvungen att det förväntas att säga vissa saker om andra partier för att bli accepterad i den grupp som man är. När en partiledare, som det hände då efter valet 2010, reste sig ur sminklogen för att inte sitta bredvid Jimmy Åkesson, så var ju det inför sina egna trognaste supportrar. Och i den, vi är gruppmänniskor och behöver bli accepterade av de som står oss närmast, och glömmer liksom vilka signaler det sänder utåt. Så att det handlar väldigt mycket om tillhörighet, och att vi är flockdjur och vill tillhöra vår flock. Och då blir det på en grupppsykologisk nivå svårt att vara nyanserad, för då finns det risk att ha det där låter lite brunt, om du säger på det där sättet. Jaha, har du fikat med honom? Jag menar att det blivit en sån stor grej om partiledarna ska äta lunch eller inte med Jimmy Åkesson. Och så vidare. Det handlar väldigt mycket om gruppen och tillhörigheten. Och därför så blir det viktigt att vara mer självständig i det. Och det är det som är att vara utanför dramat. Att inte acceptera de här rollerna. För att om man då sviker gruppen, ja, då blir man ju betraktad som förövare och svikare av dem.
Men ändå, jag tänker mig så här, när vi pratar om detta, att när man mäter förtroendet för partiledarna i riksdagen då, så nu är ju de lite uppblåsta med corona här, men från sett det så har de legat väldigt låga och mer pekat på ett så här utbrett polariserat misstroende. Men tidigare då, om man tar bara Göran Persson och Fredrik Reinfeldt då, till exempel två statsministrar som kunde ligga uppemot 60% och sånt där. Och det betyder att man är utanför den egna flocken. Och det är då det är då man leder, känner jag. Ja. Eller alltså man, och du är så pass självständig.
Ja, precis.
Så att folk kan säga, jag röstar inte på de här. Men det här är en bra person. Ja. Det här, han talar till mig också.
Ja.
Det är inte bara en partigängare.
Nej, precis. Nej.
Och det är det som, det skulle jag tro att alla begåvade politiker eftersträvar naturligtvis. Men man kan fastna i gruppen, är det så du säger?
Ja, jag tror det. Man kan fastna i det interna. Och det är inte så märkligt, för det är ju de som man också är beroende av. För att de ska välja en på nästa partikongress liksom, och så. Eller för att man ska kunna klättra i hierarkin att få det här uppdraget. Att bli oppositionsråd, att bli kommunalråd.
Mm.
Det är ju en ganska liten krets som väljer dem. Och det gör ju inte folket. Och där behöver man ju klättra för att faktiskt komma någonstans.
Ja. Och det är riktigt. Men samtidigt, utan de här väljarna. Alltså en politiker, även om den är obekväm. Han eller hon är obekväm lite i det egna partiet eller så här, så, men som har starkt väljarstöd och sånt där och drar. De är svårsparkade, även om det kan vara väldigt provocerande att vara framgångsrik också.
Ja, verkligen. Ja. Verkligen.
Du, det här dramatriangeln man talar om. Finns det någon, om vi går tillbaks till coronakrisen, till coronadramat här. Hur ska man tänka? Som vi var inne på tidigare, kanske inte finns något offer, man säger att det här är offret, men finns det någon räddare? Alltså någon som kommer att fixa?
Det är ju det som politiker gärna vill vara, den här fixaren. Men politiker behöver ju också säga att det här kan vi stå för. Det här kommer vi inte göra. De här företagen kommer vi att försöka stötta. De här företagen kan vi inte stötta.
Mm.
Och att vara saklig och ärlig i det. I att, jag är ledsen, men just dig väljer vi att inte stötta och hjälpa av de här och de här skälen. Mm. Och att stå för det.
Mm.
Så att... om man strävar efter att vara den här hjälten och räddaren, ja, då tror jag man får väldigt tufft i längden som politiker. I alla fall när man sitter där med ansvar. För det är ju väldigt lätt. Det är ju väldigt lätt att sitta på läktaren och vara opposition.
Ja, visst,
det är ju hur man borde göra att och säga att ja, det är nog bra det regeringen gör, men det är för sent och för lite och på fel sätt. Men konsten att vara vuxen är ju att som politiker också faktiskt betrakta människor som vuxna och kompetenta att själva förstå.
Mm.
Jag tror att de flesta egentligen förstår att det är helt omöjligt att rädda alla företag. Samtidigt, de pengarna, resurserna finns ju inte.
Mm.
Utan att på något sätt bagatellisera de företag som faktiskt kommer och kanske redan har gått under. Men att kunna säga nej, vi kommer inte att göra det av de här skälen. Och stå fast vid det. Hur en journalisten försöker få den här politikern att framstå som den onde när hon eller han säger det.
Mm. Och är det inte så, skulle man kunna säga att vi har lite av alla de här rollerna i oss, har vi inte det? Alltså att
ja, verkligen. Det är ju så. Det är omöjligt att både i samhället men också på det personliga planet att inte snurra runt i det här. Vi är den här, vi tänker om andra att de beter sig som idioter. Vi tycker synd om oss själva och vi ser oss själva ofta som väldigt goda.
Mm.
Men konsten att vara vuxen är ju faktiskt att se sig själv utifrån. Och se, men vad är jag i det här? Till exempel om vi tar det här att vi har gjort oss av med alla beredskapslager.
Mm.
Hur kunde politikerna vara så korkade? Ja, och så är det någon som påminner oss om att ja, men vi fick ju en skrift för en tid sedan hem där det stod att vi skulle ha förråd hemma ifall någonting händer. Hur många av oss tog det på allvar? Mm. Väldigt, väldigt få.
Mm.
Så hur agerar jag? Ja, jag agerar ungefär som folk gör mest. Hur agerar politiker? Ja, troligen på samma sätt. Att kunna se sig själv utifrån istället för att peka finger. För det psykologiska i att vi pekar finger är ju att det egentligen finns att ja, men jag är ganska usel. Men det finns de som är uslare och så pekar man finger mot dem liksom. Och det är det här som jag vill komma ifrån, mm, både på det personliga planet, i relationen, i ledarskap, men också på ett samhällsperspektiv, att vi slutar att göra människor till onda och förakta dem istället för att visa respekt och argumentera för det som jag tror på. Och inte minst kunna lyssna, mm, på den andra, oavsett vilket parti den kommer. Inte att stämpla den, ja, men det är en sverigedemokrat eller det är en vänsterpartist. Det är en moderat, därför lyssnar jag inte på henne.
Mm.
Det är en människa. Jag lyssnar. Och sen kan jag komma med mitt.
Mm. Det är en bra mission som du har, Sverker Wadsteiner. Ja. Allvarligt talat. Ja. Och det är bara att kämpa på.
Vi får göra det.
Ja.
Och lite grann så tycker jag att det är det som du står för också i det nyanserade sätt som du skriver dina ledare på, liksom resonerande och inte med några stora slängar hit och dit. Så att därför känns det väldigt bra att ha det här samtalet med just, mm, dig.
Vad bra. Tusen tack för att du var med i Vida möter.
Tack så jättemycket.
Ha det så gott.
Han där. Han är snabbast i världen, jo.
Aha, hur snabb är han?
Typ som en spikpistol från SV. Alltså en FNG 3490. Gasdriven.
Vet du lite för mycket om byggprodukter? Vi är med. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.